Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, producent Robin här. Filip kom in i studion här innan inspelningen och var topptunnor maxad till tänderna och gick omkring och hoppade och hängde i gardinerna och hade sig och frågade vad fan som pågick. Då berättade han att han har börjat med CrossFit. Jag gav honom en utmaning att inte prata om CrossFit överhuvudtaget under inspelningen av avsnittet. Vi får väl se hur det gick.
Hej och välkomna till Stiljournalen! Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här med mycket gode vän Filip A. Strömbäck.
Ta en stopp, vadå A?
Alfred.
Oh, det här var häftigt. Fas.
Fas blir det då. Ja. Varför Alfred tror vi? Ja. Först ska vi prata om att Filip idag är så speedad så han inte vet vad han ska ta vägen. Det är inte för att han har tagit speed eller angel dust, utan det är för
vad är
att...
Vad är angel dust, vet du det?
Han har en jävligt svår drog tror jag som var populär för länge sedan.
Det enda jag kommer ihåg från den konstigaste dagen var den här som Anthony Kiedis, kommer ihåg honom?
Ja, ja. Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers. Han tog ju något som hette Snowball.
Ja, men det är något liknande. Usch, obehagligt sånt där. Ja.
Vi ska inte snacka om det. Nej. Inte den Alfred.
Nej, utan Alfred Nobel. Men varför är du så speedad?
Varför jag är speedad?
Ja.
Vill du verkligen veta?
Ja, det vill jag.
Jo, för jag har ju börjat träna.
Och träna vad?
CrossFit.
Och det ska ju tydligen jag också börja göra, för jävlar vilket humör du är på.
Ja, men det är ju en jävla sekt alltså. Och speciell träningsform. Men det är,
skulle jag fixa det eller?
Alla fixar det.
Vad är det för något?
Det är, man tränar styrka, rörlighet och kondition kan man säga. Man tränar
ja, alla möjliga
gymnastiska övningar och styrketräning
vidare.
Och allt möjligt.
Vad kul, men det är
skönt att... 06.30 var passet i morse, vad så du vet. Sen har jag varit igång hela dagen.
Är det så här det är att spela in podd med mig alltså?
Duft, duft, duft.
Man får inte en syl i väl.
I alla fall, vi ska snacka om Alfred.
Jag lutar mig tillbaka här.
Och inte bara Alfred hoppas jag. Berätta om, jag vill börja så här. Jag vill förstå varför Alfred blev Alfred
Nobel.
Ja,
personen.
Ja, hur kom det sig att han blev så jävla viktig? Vad var hans föräldrar för några? Vad var liksom the heritage of Alfred Nobel?
Nu ska jag erkänna villigt här att det vet jag, fast inte i sån kanske detalj.
Nej, men vi behöver inte gå in på detaljer. I vissa avsnitt så går vi in på detaljer.
Ja, Alfred Nobel uppfann dynamit eller nitroglycerin. Och, alltså han gjorde ju nitroglycerin.
Glycerin.
Glycerinet stabilt genom dynamiten.
Yes.
Det som man sett i filmer förut så fraktade man ju dem i såna här små flaskor och det fick inte guppa i vilda västern. Och
exakt.
Men dynamit kan du ju guppa hur mycket du vill.
Yes.
Så det var ju bra.
Så länge man har sån här...
Kunde vi döda varandra mer effektivt?
Ja, det kanske inte är mer effektivt. Men i alla fall stryktåligare.
Ja. Men familjen var ju superrika innan. Olja.
Aha.
Och i Ryssland främst.
Är det sant?
Och i, jag tror, vad heter det? Ukraina hade de stora oljefält och sådana grejer.
Okay.
Och när ryska revolutionen kom 1917, då var Alfred död. Men då kraschade ju hela deras, den här miljardärsbusinessen för att, ja.
När sa du 1917?
Ja, när ryska revolutionen var.
Okay.
För att allt försvann ju, punkt.
Och de var typ miljardärer över den
tiden? Ja, giganter. Rysslands Rockefeller.
Lite krig och krasch, fast med ryska oljepengar.
Ja, och en sån här krasch där det spelar ingen roll vad du gjorde, därför det var ju borta.
Det var bara väck,
ja. Ja, det var bara dra.
Men de var ju alltså inte så här academics gänget utan de var,
ja, Alfred var ju det.
Ja, han var ju det, ja.
De tjänade ju pengar och efter ett tag så är man ju inte, då blir man ju fin.
Ja.
Som jag har sagt, man har små, ja, klockor på sig.
Ja.
Efter ett tag. Och där var ju Alfred någonstans.
Ja, just det. Då blir man hedersdoktor. Så oavsett så har du någon form av doktorstitel.
Och sen så dog ju Alfred.
Mm.
Nu kommer vi få mycket skit för det här det jag säger nu. Det här är en privat spekulation. Men han var ju känd när han dog.
Mm-hmm.
Men inte...
Jättekänd.
Så känd som priset är idag. Om du förstår vad jag menar.
Jag är ju, helt med. Det, inte relation till priset.
Nej, utan det är ju förvaltningen av priset som har gjort hans namn gigantiskt, ja, i världen. Och jag tror att den första Nobelpriset delades ut 1901. Och då var det 113 stycken män som satt åt Nobelmiddag, som det heter. Och det här tycker jag är kul. Det hette Nobelmiddagen fram tills 30-talet en gång. Eller 26 kanske det var. Och sen har det hetat Nobelbanketten sen dess.
Vad gör att man går från middag till bankett? Är det antal?
Ja, alltså tjusighet skulle jag vilja säga.
Tjusighet, man vill krydda till det lite.
Ja, och då är det roligt med...
Syn, det är tvärtom.
Ja, men då är det roligt med etymologin bakom ordet bankett.
Jag berättar om den gärna.
Därför att bankett kommer från ordet bänk och ett. Det betydde då var enkel sittning.
Enkel sittning?
Ja, så alltså, och sen på 1500-talet så blev bankett och gästabud samma sak. Så det är ett ord som har förvrängts från att betyda... Att vi sitter i ett par shorts och dricker en bärs ur en mugg,
ja.
Till att vi sitter i frack. Det är ju rätt kul,
flott. Ja, vad spännande.
Men det är ju redan på 1500-talet som ordet blev tjusigt. Så ja, det är ju, ja, till nyligen.
Men det är idag när man får, om man blir inbjuden, så blir man alltså idag inbjuden till
Nobelbanketten.
Nobelbanketten, ja. Okej,
okay. Och då kommer jag, det är ett ord som jag tycker, supé är ett ord jag tycker vi använder för lite idag. Helt från ämnet.
Nej, inte från ämnet, mitt i skulle jag säga, ja. De känner oss nu, Fredrik,
ja. Men men att du är så underbar idag.
Ja, tack ska du ha, tack.
Men
jag dricker ingen alkohol heller.
Kombinationen här,
ja.
Natural high,
ja.
Men jo, supé. Jag tycker folk bjuder på för lite supé idag.
Ja.
Därför supé betyder ju en senare middag. Alltså att du har middag klockan 22:30.
Betyder det?
Det är ju väldigt trevligt.
Ja, det är så trevligt. Alltså de absolut bästa sådana sena middagarna,
ja.
Det är ju på Sturehof när klockan är 23.
Exakt.
När man redan har varit på en middag
och, jag undrar,
och går på en till.
Med alla idag som lever sina liv, och det är ju väldigt trevligt, men det är ju rätt så här,
ja.
Du vet, man bjuder på en middag på en fredag klockan 19.
Ja.
Och sen ska alla gå hem klockan 24.
Är det så verkligen?
Nej, men det händer ju.
Ja.
Och man, nej, det är 22:30 börjar vi äta.
Börjar middagen,
ja. Mm. Det tycker jag, prova det mer.
Jag var på en jakt faktiskt här, ja, förleden, tror det eller ej. Jag var ju då drevkar.
Mm.
Där drinken började, alltså drinken, vi skulle ses 19.
Ja.
Så vi tänkte, ja, men vi ses 18 då för en liten drink innan.
Mm.
Och sen så satt vi till mellan 18 och 22:30.
Det är ju väldigt trevligt.
Ja, sen på middagen. Det är ju jättehärligt. Men du, nu tycker jag vi har driftat iväg en del i alla fall. För,
ja.
Gå tillbaka till 1901. 100 någonting,
113 män
i frack då, antar jag.
I frack.
Mm. Och de här 113, är det då potentiella pristagare hela det gänget, eller är det akademin, eller vem?
Nej, jag inbillar mig att då är det pristagarna.
Ja.
Utan familj.
Ja.
Inte som idag, vilket är väldigt trevligt,
är
att idag man får ta med sig 20 personer.
Ja.
Och sen var det akademierna.
Ja.
Men
det, och kungen kanske.
Och kungen och så, men det intressanta är att priset blev ju väldigt, det var Oscar den andra som delade ut då.
Ja.
Att priset blev ju väldigt snabbt.
Jag vill fatta hur fick Nobel till att kära Oscar den andra det här priset.
Nej, men det begåvade var att han donerade ju pengarna till de kungliga akademierna.
Till
Svenska akademin.
Till Svenska akademin.
Till Vetenskapsakademin och så vidare. De som delar ut priserna inom de olika kategorierna. Och där är ju kungen högsta hönset för alla akademierna. Och då, jag kan tänka mig att det här föregicks av lite möten,
ja,
på akademierna. Sen har ju de lyckats med jordens PR-kupp, helt enkelt. Och det var ju på Grand Hotel fram till 1930. som priset där banketten
och, i Vinterträdgården, ja. Eller i, ja.
Och sen flyttade man upp till Gyllene salen i stadshuset.
I stadshuset som är, det är inte där det är idag.
Nej, utan idag är det Blå hallen. Det
är, och vilken är Gyllene salen då?
Det är rummet ovanför Blå hallen som är ju med den här enormt vackra.
Går man den trappan upp som är från Blå hallen, kommer man till Gyllene salen.
Ja, den
då?
Går man upp till dansen.
Ja, det vet jag. Så där dansen är, ja. Är Gyllene salen.
Ja, och där var middagen väldigt länge. Där kan jag inte årtalet exakt. Sen växte ju det. Och nu är det...
Det är en trevlig lokal här för mig. Bara så här om man tittar på...
Ja, fast det som är så läckert är... Alltså, jag tror, det är ett av de få rummen i världen. Där du sitter... Alltså Blåhallen.
Ja.
Där du sitter 1300 personer.
Nej,
i
helt
ett rum. Och sen är det ju läckert när alla är inne i rummet. Och så har du honnörsbordet i mitten. Mm. Och så kommer honnörsbordsgästerna ner från...
Trappan.
Och då står... Det här är intressant. Då står... det är väldigt mycket studenter på Nobelfesten.
Mm.
Och då menar vi inte 18-åringar som tog studenten i somras, utan det ordet studenter betyder i verkligheten
akademiker från olika universitet, alla, ja. Universitet i Sverige. Det är fondbärare,
exakt.
Man är då.
Och förra året uppstod en, eller om det var för några år sedan, så med tanke på lite roliga klädanekdoter, stilanekdoter från Nobelfesten, så uppstod det ju en debatt. Nu ska vi ut på väldigt hal is här, så att jag förvarnar dig.
Ja, jag vill bara varna dig om att vi ska tillbaks sen till 1901.
Det ska vi absolut.
Bara så du vet. Det här är en passus.
Det är en passus. Därför då var det en av de kvinnliga studenterna,
ja.
som då hade fått den stora turen att vara med och ville ha frack på sig istället, ja. För klänning. Och det här debatterades ju både i tidningar och i Nobelstiftelsen. Oj, ska vi ju bryta mot... Och till slut kom de ju som tur igen fram till att det går väldigt bra att hon har frack på sig.
Jag tänkte att det skulle bli debatt. Det är så sjukt.
Jo, men sen då? Vad händer,
ja.
Nu då?
Ja.
Om en väldigt hårig man säger, jag vill ha en klänning som är urringad på
mig. Ja, men det måste han ju få.
Jo, men då går man in på så här...
Estetik på ett annat sätt, menar,
ja,
du?
Därför att en kvinna i frack, ja. Tycker jag personligen är jävligt läckert.
Men finns det några krav på hår? Alltså, finns det några krav på... Du får inte ha ett hårigt bröst om du har en balklänning.
Ja, nej. Men det jag menar är så här att Nobelstiftelsen, ja. Som är en väldigt gammaldags... Jag kollade upp här nu att det har inte varit en kvinnlig ordförande eller verkställande direktör. Knappt någon styrelseledamot. Alltså, de är så få procentuellt. Så att, ja. Det är sen det grundades. Så nästa ordförande kanske kan vara en kvinna, så hade det varit väldigt trevligt.
Mm.
Och jag förstår att de här frågorna blir... Därför Nobelfesten är ju en väldigt klassisk fest.
Mm, det är framförallt väldigt traditionsbunden i allt från vad, ja. Man äter till...
Så liksom, en man i klänning, kan jag förstå hur de...
Ja, det förstår jag.
Jag förstår hur de tänker.
Ja, absolut.
Alltså, jag säger inte att det är rätt eller fel.
Nej, men jag fattar också det.
Ja,
men de har ju inget val.
Alltså, nej, liksom... så är det ju. Det ska vara intressant när det kommer första gången.
Ja, det kommer ju...
Så
kommer.
Årets studenter.
Ja.
Kör klänning.
Jag
på
gillar ju också, alltså hela studentgrejen.
Alltså manliga.
Hela studentgrejen är ju cool, för att nu kommer jag inte ihåg om det här är helt fel. Men det utses ju en av de här.
Som är toastmaster.
Som är toastmaster, som ska lära sig allt det här på de olika språken.
Ja, jag tror kravet är väl 3 språk, va?
Ja, men är det inte också plus
då räknar jag svenska och
pristagarens språk?
Jo.
För jag har för mig att det var, man fick följa en tjej här om året som var från KTH, tror jag, kommer inte ihåg. Som höll på att plugga på japanska. För all introduktion, jag tror att ska all introduktion på det språket.
Ja, jag är ju helt förälskad i franska. Ja. Det är därför jag gillar, enda anledningen varför jag ibland tittar på Melodifestivalen, alltså själva storfinalen, den här internationella.
Och får höra alla de säger.
De poing. Jag älskar det.
Ja. Men du,
men, tillbaks.
Var det studenter även på det? Nej, då var det representantfackademin.
Ja, det här har ju utvecklats över åren, så att, ja. Säga, till det det är idag.
Ja.
Första kvinnan, jag tror Selma Lagerlöf satt helt ensam bland alla männen när hon tog emot priset. Mm. Och då var det ju väldigt modernt av Nobelstiftelsen då att ge Selma Lagerlöf priset.
Mm.
Eftersom hon var ensam.
Ja.
Och sen 1930 så flyttade man till
Blåhallen. Ja. Och den där middagen, du, ja. Som är lite i restaurangbranschen.
Ja.
Kan du sätta någon form av magnitud på hur sjukt det är och kirra och driva en sån där, ett sånt kalas?
Det är helt bizarrt, är vad det är. Jag har ju varit med och ordnat tillställningar från jättesmå upp till den största som jag varit delaktig i, 800 personer också i frack.
Det är näst störst, va?
Ja, det vet jag inte. Men det är, och då är man ju inte med och lagar maten själv. Man har ju en viss insikt i administrationen bakom. Mm. Och det är ju som att bedriva ett fältslag. Och Nobelfesten där inte får vara... Det här säger man ju i tv överallt. Men man kan inte vara något annat än imponerad. För tänk dig att 1300 maträtter ska serveras varma.
Mm.
Det är helt sjukt. Och då råkar jag veta att hela Gyllene salen används som kök under middagen.
Ja, just det, så blåser man det sen.
Ja, så det är ju rätt häftigt.
Och det är ju ett och annat värmeskåp.
Alltså det måste vara så sjukt. Kostnaderna för det här är ju helt bisarrt.
Men sen plockar man in all serveringspersonal från alla såna ordenssällskap och liksom ja, och från operakällaren och liksom.
Och honnörsbordet har ju serverats av samma människor.
Alltid.
Väldigt länge.
Alltså det är så häftigt.
Ja. Och det, och där är lite synd, för jag pratade med en, det finns en cateringfirma som heter Eriksberg i Stockholm.
Ja, som kör på Timmansholm.
Ja, och som är ju bästa cateringfirman i Sverige vad det gäller lite tjusiga tillställningar. Mm. Och så finns det ju då, du har de här Riddarhuset, du har Nya Sällskapet, du har Sällskapet, Timmansorden, de här olika. Och det är så härligt, en så här saker som har försvunnit, för då såg jag, därför servitörsrocken ser ju nästan likadan ut var du än är. Den är vit, och så har du guldepoletter, eller axelklaffar,
ja.
Och så har du guldknappar. Mm. Men det är ju knapparna man ska titta på.
Ja.
Därför där då så frågar jag honom, för det är ju väldigt få som lägger märke till sånt här. Frågar den här extremt duktiga servitören. Som var uppe på 9 rum för tillfället. Så han hade liksom extra elaborerade knappar.
Knappar.
Och då berättade han, jo, därför då hade han varit lärling på Nya Sällskapet. Och sen så hade han fått Nya Sällskapets guldknappar att sy på när han var
klar.
Klar. Ja. Sånt där är så jävla
ja, men det är så vackert. Det är ett skrå också. Jag för mig att de själva har något eget. De har ju något eget.
Så är det absolut. Det är
rödraskap eller sällskap. Som de liksom...
Ja, och på Sturehov vet jag att de fortfarande har.
Ja.
Då har de ju röda, blå, vita rockar och svarta.
Och svarta, ja.
Ja, och det är ju var du befinner dig på vägen upp mot att bli full
tätare. Ja, de har olika mandat också, de får inte göra allt. Nej, och det, en svart får inte göra allt.
Nej, och det är ju yrkesstolthet i det.
Definitivt.
Och sen var det, jag kommer ihåg, på Teatergillen en gång när vi hade någon nyårsmiddag där. Så var det en servitör som hade en guldclown, rätt stor, med tjock guldtråd broderad på västen.
Mm.
Och då kunde jag ju heller inte låta bli att fråga vad är det där? Och då var han så stolt, för då hade vi nyårsfest där. Och så sa han, jag satte på mig den här ikväll. För att jag, han var den sista då som tog examen på Teatergillen på det gamla sättet. Och när du blev fulländad servitör eller hovmästare så fick du den här i guld.
Som är någon form av mask för alltså någon teatermask. Ja,
Teatergillens loggan i så jävla snyggt.
Ja, det är så vackert.
Och det finns ju inte kvar heller längre.
Nej.
Vilket är, ja, och det skapar ju yrkesstolthet.
Det skapar yrkesstolthet.
Det får man inte glömma. Som jag tror alldeles för få vet också. Det är väldigt mycket blommor på Nobelfesten.
Ja, gud ja.
Och framförallt på prisutdelningen.
Ja, men även alltså dukningen är ju helt sjuk.
Och vet du var blommorna kommer ifrån?
Det såg jag också en dokumentär om förra året.
Ja. San Remo.
Nej, jo. Är det så? Ja, alltihopa?
Alltihopa, de bjuder på det varje år. För att där bodde Nobel sin sista tid.
Nej.
Och det tycker jag är, det är också så här otroligt. Och det har de, inte, det har de gjort sedan 70-talet någon gång. Det är så otroligt fin gest.
Ja.
Jag har självklart reklam för San Remo och sådär, men det är ändå en väldigt fin...
Skithäftigt, ja. Ja.
Därför det är ju alltså, det är ett Herkulesplan med blommor, om det räcker.
Ja.
Det är så mycket blommor, så att det är helt sjukt.
Han, vad sa du, när dog han? 1900...
Ja, om det var 1900 eller 1899, det kan inte jag riktigt svära på.
Men vad har han för eftermäle, rent alltså familjemässigt? Vi har Nobel, det var en kille när jag pluggade i Lund som heter Nobel i efternamn och sådär. Är det en stor släkt?
Nu ska jag ut och sväva lite, men det lilla jag vet om detta är att familjen Nobel tror jag var väldigt inblandade i priset väldigt länge.
Mm.
Satt med i olika styrelserna och såna här saker. Vissa är det säkert igen, eller fortfarande. Och jag tror att familjen, alltså en rätt stor del, de har 20 platser fortfarande någonting varje år på festen. Men hur inblandade de är vet jag inte riktigt, eller hur bra det har gått för dem. Men att heta Nobel idag i Sverige är ju något man ska vara stolt över. Och
det måste vara ett internationellt gångbart namn.
Ja, det måste det ju vara.
Ja.
Men just efter det, för det jag tror vi båda kan vara överens om, att bortsett från Björn Borg, eller på att säga, så är ju, det finns väl inget starkare varumärke, alltså inget svenskt varumärke som är mer känt utomlands än Nobel.
Frågan är om Zlatan inte behöver komma dit.
Nej.
ABBA.
Nej, men vet du varför? Därför om du tar Hollywoodfilmer,
mm,
så fort något ska vara intellektuellt, skojas om eller seriöst,
så är det Nobel.
Så är det Nobel.
Ja.
Hundratals Hollywoodfilmer.
Jo, visst är det så. Det är alltid en Lorette eller misslyckad rackare.
Nu till exempel Obama bjöd, jag tror 5 av pristagarna i år är amerikaner.
Mm.
Då får ju de komma upp till Vita huset och sitta och snacka med Obama i några timmar innan. Förutom en då, Bob. Han kom inte ens till Vita huset.
Nej, ska vi prata om just den
prisdagen? Vi låter den, vi tar det lite senare.
Vi smälter det.
För det är en hel podd i sig kanske, egentligen. Men det jag gillar med Nobel också är att det, alltså, allt från trycksaker till bordsplacering. Man håller på det. Och sen blir jag så lycklig.
Men vänta, stopp. När du pratar om bordsplacering, vad menar du man håller på?
Bordsdukning, förlåt.
Ja, dukningen, ja.
Ja, och ja. Placering.
Ja, men hur tänker man med placeringen?
Du placerar ju efter rang fortfarande.
Alltså, du har stånd nu, va? Ja. Har du det? Jag ser inte de så tjocka manchestermixen, så jag har ingen aning. Men
de placerar ju efter rang fortfarande. Ja. Och det gör man väl egentligen bara hålet och Christie's och där.
På Christie's också? Ja. Gör det?
Ja, men jag såg någon dokumentär om brittiska hertigar och sa hon frun där, I so much love to go to Christie's for lunch because I still get seated next to the chairman. För att hon är hertiginna.
Ja.
Hur fattig hon än är eller hur lite hon än köper, utan det är rangen.
Ja.
Och,
men vad betyder det då på Nobel? För det finns ju massa där som bara heter herr eller fru.
Ja, men det, jo, men då är det ju akademisk rang. Det är ju yrkesrang.
Ja, men hur värdesätter man akademisk rang jämfört med...
Det finns ju, i Danmark är det fortfarande lagstadgat. Så där har de, tror jag, 12 kategorier. Och så är det... Så först är det de kategorierna, sen finns det rang inom kategorierna. Och i Sverige är inte den lag längre, men hovet har en hovkalender där du fortfarande har den här rangen. Och då utgår man från militär. Så du har en kolumn där det står fältmarskalk ner till lägsta militära rangen. Och sen fyller man i Danmark har du liksom så här, busschaufför är lik med det, professor med det, greve med det, mottagare av det här priset är likhet med det, kammarherre där.
Har du ett sånt Excel-ark i din dator som du har påbörjat som du vill skicka in någon gång som någon får remiss?
Nej, jag behöver inte. Det är bara att skicka in hovkalendern.
Ja,
som remiss,
ja.
Ja, det kommer. Det här ska återinföras.
Ja.
Sen vet jag, det här vet jag inte riktigt, men alltså, många vet ju inte att Nobelfesten är ju subskriberad.
Ja.
Alltså, blir du bjuden så pröjsar du för att gå på den.
Ja.
Men honnörsbordet...
Vet du vad de kostar då?
Jag tror strax över 3000 spänn. Ja. Det här får ni inte ta som fakta. Utan det här...
Men det är liksom fairly decent. För ja. Det är få som tackar nej på grund av prislappen, antar jag.
Det tror jag. Ja. Blir man bjuden där så gör man väl allt för att gå.
Tror det. Jag har gjort det i alla fall.
Men sen honnörsbordet blir bjuden. Självklart.
Gratis, ja.
Gratis.
Ja.
Och sen kan jag inte tänka mig att pristagaren släkt måste
behöver
betala.
Nej, jag tror till och med de får alla resor betala och sånt.
Ja, jag tror faktiskt det.
Men du, vem sen, sitter på honnörsbordet då?
Det är ju kungafamiljen.
Ja.
Där drottningen alltid enligt tradition har Nobelstiftens ordförande till bordet.
Som nu är Stork, va? Eller har han slutat? Är det...
Ja, det är väl Stork. Och...
Eller?
Alltså, Heikensten är ju
vd. Marcus Stork, heter han inte det?
Karl-Henrik Heldin heter han som är ordförande.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Just och om ni trodde att jag kunde det i huvudet så kunde jag faktiskt inte det.
Nej.
Stork var inom. Och,
så hon sitter bredvid Karl-Henrik Heldin?
Exakt.
Och kungen sitter bredvid?
Herregud, Filip, nu fick du mig helt på plattfallar.
Kungen sitter bredvid hans fru, eller?
Nej, jag tror kungen har litteraturpristagaren, om det är en kvinna, eller litteraturpristagarens fru. Om det är en man som är litteraturpristagare.
Är det så?
Nästan säker på det. Det här får vi ju googla och vi kan be våra lyssnare ta reda på detta.
Ja.
Och kommentera på
livligt.
Livligt. Och ja. Ni får ju svaret på vår YouTube-film sen också.
Ja, det
men
det
återkommer till.
Men vi ska inte googla det nu, tycker jag.
Vi inte göra.
Jag vill veta mer hur man jobbar sig utåt på honnörsbordet. För det lär ju ändå sitta typ 100 pers på honnörsbordet.
Ja, och sen sitter riksmarskalken.
Ja.
Sitter alltid på ena nocken, vet jag.
Svante.
Ja, våran idol.
Vår stilmästare här.
Officiella Sveriges bäst klädda man.
Jag mötte honom i tunnelbanan häromdagen.
Gjorde det?
Hälsade elegant.
Ja, gjorde han, känner han igen dig?
Nej.
Var han snygg klädd?
Ja, han är alltid oklandligt klädd. Han hade en mörk grå kostym.
Och sen är det också en grej på en sån här, därför det här är ju en akademisk tillställning. Så riksmarskalken har ju inte riksmarskalk-uniform på sig. Alltså kungen har ju inte uniform.
Nej, just det, de har frack.
Ja, de enda som har uniform, alltså jag vet ÖB, när han går på Nobelfesten, så går han utan uniform, utan i frack. Och det är några adjutanter alltid och så där som sitter i uniform, men egentligen ska du inte ha uniform.
Nej.
Utan det är frack. Och kungen har alltid Nordstjärneorden runt halsen istället för svärdsorden. För
att... Är det ljusblå? Nej, Nordstjärneorden, hur ser den?
Svart band.
Svart?
Ja. Och där kan vi gå in.
Jag är jätteledsen alltså, jag kan inte sånt.
Nej, men...
Det behöver inte se så arg ut.
Nej, det var...
Men det börjar sätta sig lite.
Lite sakta men säkert. Men hur folk bär ordnar på Nobelfesten...
Men vänta nu här, ta det lugnt. Du är inte där än. Du ska få snacka ordnar. På honören så har vi ministrar.
Alla ministrar Och regeringen sitter ju där.
Ja, eller och sen så har vi såklart då fler antagligen från styrelsen i stiftelsen.
Och akademier, men där tror jag alla akademiledamöter får inte plats på honnörsbordet.
Det kan de inte få plats.
Utan det är ju preses, därför kungafamiljen ska sitta där. Och idag är kungafamiljen, bara de är ju...
Rätt många, ja.
Alltså med alla barnen är ju gifta, åtta. Och sen med Nobelstyrelsen, alla pristagarna är ju, kan ju vara upp till 12.
Ja.
Och deras fruar eller män, så att de är uppe i 20.
Ja.
Och sen... För några år sedan var storhertigen Henri av Luxemburg och hans fru här.
På Nobel?
Ja, och vilket var lite, jag tror de bara var uppe och hälsade på sina polare.
Så fick de en...
Så råkar, alltså kungen och drottningen, så ja. Var de här. Och det var, ja. Jag gillade det lite. Och där såg man ju någon som bar fracken som en...
Exemplar.
Alltså exemplariskt. Alltså.
Men det finns ju, det kan ju ha varit så här, för det har jag, råkar jag veta, att det finns ju någon form av så här väntelista.
Ja.
På av, när det blir avbokningar så finns det ju ett antal liksom friends and family.
Så du tror att kungen ringde Henri där?
Ja, man kanske var där. Nej, det här, i det här fallet tror jag kanske det var löst. Men det finns ju folk som liksom kan vid behov fylla på.
Ja.
Som är liksom klädda i frack den där kvällen.
Ja, de sitter hemma och
typ,
hoppas.
Typ, ta sig ett järn och så bara, nu, ja, sätt oss taxi.
Middagen så är det alltid underhållning i mitten. En eller två gånger. Och där, om jag ska vara helt ärlig, där tycker jag att Nobelfesten har blivit för artsy-fartsy.
Ja, den är inte så kul. Den
nej, men det är så svår underhållning så att det är helt... Fan, smäll på Odekören som står och sjunger Carmina Burana. Pang! på balkongen.
Och avsluta med Loreen.
Blås i av håret på alla som står där inne.
Ja.
Och vi har ju stora internationella artister i
Robin.
Sverige.
Robin.
Jag menar, Robin sjunger Klerup. Varje gång. Jag menar lite mer så här boom, drag nu under det är där, alltså de är dåliga på att modernisera sig på det sättet att behåll inramningen till 100%. Byt aldrig kläder, dukning, rang och såna grejer, men släng på lite något som händer.
Ja.
Och den finaste middagen är ju dagen efter.
Jaha.
Då bjuder ju kungen på middag på slottet i frack igen.
Samma gäng?
Ja, men då är det bara 120 pers.
Vem är de 120?
Det är ju verkligen bara pristagarna, akademierna och Henri, om han är här och hälsar på.
Alltså, fattar du så tråkigt?
Ja, alltså... men ändå, jag tror att du är så... Alltså,
om
du...
Nej, men tänk dig, jag tycker så synd om honom att han ska behöva genomlida det.
Nej, men jag tror, alltså, nej. Alltså, om du, då har man ju tagit ledigt på måndagen.
Nej, men sluta, hela det här gänget, de här 120, de är ju trötta som det är redan inför Nobelmiddagen. De har hela den dagen hållit på med olika tal och de har liksom genomlidit den här långa, långa, långa middagen.
Men det är därför jag tror den middagen är lite mer relaxed.
Och men frågar så här, so, sir, please tell me, what do you do? Och så ska den här doktorn försöka förklara om sin liksom upptäckt någonstans till någon som aldrig någonsin har öppnat en fysikbok.
Nej, det är ju för sig sant. Men jag tror ändå att den middagen är lite mer relaxed.
Ja, kanske. Ja, det kanske.
Ja, men för nu är liksom det helt superofficiella, helt klart.
Såklart, ja.
Men jag vill lägga på, vi har ju Friends Arena. Jag vill lägga på dagen innan också. Bara en konsert för 50 000 människor. Den här konserten...
Öppen för alla?
Nej, det ska ju kosta pengar.
Ja.
Men sen vill jag att det ska vara storbildsskärm på Gustav Adolfs torg, storbildsskärm på Sergels torg, storbildsskärm på Mariatorg, eller inte vad heter det andra?
Göteborg kanske på Avenyn, ja, och i Malmö på Stortorget.
Malmö, enorma storbildsskärmar runt hela Sverige, Medborgarplatsen, överallt.
Ja.
Och sen ska det vara den sjukaste stämning, global, så här, boom!
Du tänker lite som den här brittiska...
Live Aid.
Nej, inte Live Aid, utan den här som de gör i Royal Albert Hall.
Ja, exakt. Och så, så samkör man det här med norska.
Ja.
Så det är ett uppträdande i Stockholm.
Japp.
Som vis, där Norges scen är tom. Och då ser de den på skärmen.
Ja.
Det är ett uppträdande i Norge, där Sveriges scen är tom. Som man liksom kopplar ihop
du
dem också.
Du är så jävla genial. Fattar du mycket pengar man har kunnat in på detta?
Ja, Nobelfesten drar in alltså, tiotals miljoner varje år på det här.
Istället så ska de bygga en kukförlängare. Kan du berätta lite om den?
Ja, men då kommer vi aldrig hitta tillbaka till middagen.
Nej, men vi kommer tillbaka dit, jag lovar det. För jag vill inte sluta hela det här
nej,
samtalet
med
något tråkigt och negativt. Okay. Berätta lite om...
Då ska vi berätta det här. De som är emot det här gör ofta fel. De berättar det här argt, utan en egen lösning. Och det är det som irriterar mig också, att folk bara skriker ut saker.
Klagar
utan att...
Av samma anledning som att man klagar på att man ska bygga om Sture...
Ja, läs Sture på, galler. Ta reda på fakta och om du ska klaga så måste du tycka någonting, måste ha en lösning.
Ja.
Annars så kan du inte klaga. Och då är tanken att Nobelstiftelsen ska bygga ett Nobelhus.
Mm.
Och då ska vi först klargöra att ett Nobelhus är en otroligt bra idé.
Mm.
Det är en fantastisk idé. Och det, jag pratar, kommer aldrig prata emot ett Nobelhus. Men jag tycker att ett...
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer, som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem e-Power 48V och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-Power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Nobelhus ska byggas i anslutning till universitetet eller något, en liknande
KI kanske.
KI, en sån institution, så att Nobelhuset har att göra helt och hållet med forskning.
Eller Kungliga Musikhögskolan nu när vi har fått musikpristagare till litteratur. Precis.
Exakt, det är också en väldigt bra idé. Ett Nobelhus behövs inte byggas för att ha vare sig ceremoni eller middag någon annanstans än där det är just nu. Konserthuset är väldigt vackert att ha ceremonin i. Funkar hur bra, och det är på riktigt vackert. Ser sjukt bra ut i tv. Stadshuset ska vi aldrig byta banketten ifrån. Det är ju så löjligt vackert. Okej, men vi behöver ett nytt Nobelmuseum mitt i stan. Hur gör vi då? Nummer ett, så tycker jag personligen att Nobelmuseet funkar rätt bra. Det är mycket köer och sådär, men det betyder att det är välbesökt.
Du kan väl hålla med om att det kanske är lite litet och inte helt ändamålsenligt.
Jo, men jag har en jättebra lösning.
Ja, jag vet, men jag vill bara säga det. Så.
Ja. Och då vill man bygga ett Nobelhus. Jag ska inte ens kalla det för schabrak, för jag ska inte låta så nedlåtande. Man vill bygga ett Nobelhus på Blasieholmen i Stockholm. På Blasieholmen så ligger det, finns det en massa hamnplatser för Vaxholmsbåtarna. Det ligger två stora röda verkstäder, träbodar, från, som är 110 år gamla. Det ligger ett stort tullhus, putsad gult, från 1876. Sen är det tyvärr en parkering runt där. Allt det här vill man riva och bygga ett 22 000 kvadratmeter stort fyrkantigt glas- och mässingshus. Och det är jättefult. Och det är Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Persson som extremt generöst har skänkt 800 miljonerna av de här 1,2 som behövs för att bygga detta. Och då ska man veta också att Alice och Knut Wallenbergs stiftelse skänkte pengar till Sjöfarts eller Sjöhistoriska museet på 20-talet. Precis när modernismen hade slagit igenom, eller alltså funktionalismen hade slagit igenom. Och det var en av statuterna för att den här gåvan skulle få mottas är att man inte bygger en fyrkantig låda, utan det ska byggas i klassisk stil. Vilket är rätt roligt med tanke på vad som håller på att ske nu. Min lösning är, man bygger ett forskningsnobelhus där jag tycker personligen att Stockholms universitet skulle vara den mest naturliga platsen. Där ute finns mycket plats också där man kan bygga ett sånt här hus. Så lyfter ju hela universitetet, det lyfter Sverige, världens alla forskare vill vara där. Sen tar man Blasieholmen och låter båtarna ligga kvar. De får fortfarande använda de här verkstäderna så att du får väldigt levande. Sen tar man det huset som ligger där nu, det här
tullhuset,
vackra tullhuset, bort med hela den här parkeringen. Och sen kan du bygga på balla glasgrejer och nya hus. Så tullhuset blir en entré till något som byggs på bakom på den här platsen, som är mycket lägre än det som är tänkt nu och väl anpassat. Och då kan du bygga ett hus som är, ja, 4000 kvadratmeter. Och det är fortfarande hur snyggt som helst, med kaféer, parker, träd och hur vackert som helst. Så museet där på Blasieholmen mitt i stan, forskningsgrejen ute vid universitetet, priset delas ut där det delas ut idag. Och kontoret är kvar på Sturegatan, för de behöver inte byta kontor.
Det är en snygg lösning. Kontoret, det ska man ju veta, de är inte så många.
De är inte många och de sitter i ett hus som
har pers, eller vad?
Ja, där de har Alfred Nobels nylle på huset.
Nu överdrev jag, för de har ett mediebolag också som är ett
gäng. Ja, men det är ju, de har en hel fastighet där, de behöver inte byta det.
Nej, det behöver de. Nej. Ja, Nobel sitter ju på kåken, ja.
Ja.
Är det hans, är det byggt i hans, alltså av stiftelsen pengar? Och,
det kan jag inte svära på, men helt övertygad att
det. Om det sitter på liksom fasaden.
Ja, det är det. Men det är min lösning, och så tycker jag ni ska göra.
Jag tycker det är en jättebra lösning. Kan ni hjälpa oss att sprida Fredriks förslag? Fast är det för sent, eller? Har de redan bestämt? Eller? Jag vet.
Nej,
inte
fortsätt klaga. Skicka in anmälningar till allt från Heikensten till Statens fastighetsverk, till alla instanser som det går. Och stoppa det här enorma bygget. Jag pratade med vår gode vän klocktillverkaren, en av grevarna. Ja. Och han sa... det var rätt kul. Första gången jag stött på en person som inte delar min åsikt överhuvudtaget.
Ja, men han är ju väldigt urban och tycker ju att det ska vara... Han förstår ju expressionism.
Han förstår
det expressiva i det.
Ja, och han sa, hur kan man vara emot att man vill bygga ett monument i stan, typ Sydney-operan? Typ.
Nej, exakt.
Men alltså, en fyrkantigt hus går inte att jämföra med Sydney-operan eller något liknande. För det här huset, jag är ledsen, det är ju bara min åsikt.
Ja, det är din högst personliga åsikt, ja, om att du tycker huset är fult.
Exakt, ja, och felplacerat och alltihopa. Ja. Så familjen Lundberg, fortsätt stäm.
Ja, de har hyfsat egna incitament.
Ja.
Men, det ska ju ett annat program.
Där har vi åsikten om detta.
Ja. Tillbaka.
Ja, vi har ju inte ens kommit till förrätten på middagen.
Nej, men ska vi gå igenom hela middagen? Är det, liksom, vi vill ha lite hållpunkter. Vad är det för skålar som görs på Nobel?
Den första skålen är till Alfred Nobels minne.
Vem?
Kungen utbringar den.
Gör han det stående där?
Stående. Och nästa skål är skålen för kungen. Och den utbringar ordföranden.
Han bara ställer sig upp, eller hur?
Ja.
Och den säger ingenting.
Vem?
Ordföranden.
Jo. Hans majestät, så här. Nu har vi, det här är, nu blev det roligt igen. För nu, om du ska göra en middag i smoking, därför du frågade om man bara ställer sig upp, det här med konungens skål.
Ja.
Då är det Hans Majestät konungens skål, som den heter. Kan du göra när som helst och var du vill, hur som helst. Och det enda man gör är så otroligt enkelt. Det är att du klingar i glaset,
ja,
ställer dig upp, säger Hans Majestät konungens skål. Samtliga sällskapet ställer sig upp och säger skål. Och sen sätter man sig. Det är konungens skål. Konungen behöver inte vara med.
Nej, man får göra det i hans
när som helst.
Men
ära. Ja, det är så den går till.
Finns det en drottningens skål?
Nej, men om det är en regerande drottning så är det hennes majestäts drottningens skål.
Ja, okej. Okay. Det är bara liksom regenten.
Ja, det är som att i England så byter man ju titel på nationalsången beroende på om det är drottning eller kung.
Just det. Nu har det varit 65 år av samma titel.
Ja, eller 70 är det.
Eller till och med. Ja. Det är länge.
Nu såg det roligt. Alltså sen 1834 eller någonting, så har England haft kung i 51 år.
Av hur många?
Sen 1834. Det är ju rätt ballt.
Ja, det är det. Det är ballt. Tillbaka till middagen. Och talen har vi varit...
Den här podden är väldigt kul idag, förlåt.
Finns det några andra tal som är traditionsenliga, eller skålar som är traditionsenliga?
Nej, sen är det ju alla talen som prisdagarna håller.
Skålarna som följer på pristagarnas tal.
Och där ibland har man ju tur, så är ju vissa pristagare helt magiska.
Ja.
För att de har underfundig humor och sådär. Sen vissa är ju som man vill ta livet av sig.
Ja, så är det. Men, du, men det finns inga andra tal, va? Det är bara pristagare, jag kommer inte ihåg. Men det är bara pristagarna som håller tal. Det är inga andra tal.
Återigen så ber jag om ursäkt för att jag inte kommer ihåg det. Det som jag blev nyfiken på nu, som jag faktiskt inte vet riktigt, det är ju tacktalet. Hålls det ett regelrätt tacktal?
Jag gör det.
Det får ju vi se snart på lördag.
Och sen eftermiddagen är klar.
Då är det den här vackra paraden.
Ja.
När honnörsbordet lämnar först.
Ja.
Då lämnar man ju i rangordning. Så man lämnar från mitten av bordet och sen utåt. Och så går man upp för trappan. Vilket är ju, och sen är det dans. Och enligt traditionen så kungafamiljen deltar inte i dansen.
Utan, vad gör de då? Drar de då?
Nej, nej, utan det här är ju också, jag vill säga myser. Då är det, dansen är Gyllene salen.
Mm.
Sen finns det, dikt an mot Gyllene salen, så finns det prinsens galleri.
Ja, just det.
Och där inne är det då uppdukat som en salong.
Ja.
Och där inne sitter kungafamiljen och cocktailar.
Själva?
Själva. Och så,
nu är det ju rätt kul, nu är de 8 pers, så det är lite kul.
Ja, ja, men de är ju inte själva. Utan,
de bjuder in lite folk.
Ja, eller? Och då kommer någon fram och knackar på en saxel och säger, ursäkta.
Vill du följa mig?
Ja, och då säger ju också folk väldigt sällan.
Eller vill de vara VIP? Alltså helt...
Ja,
helt...
Några åt gången kommer in dit och pratar, och sen får de gå. Och så kommer in någon annan.
Trevligt.
Det är väldigt sympatiskt.
Jättehärligt. Ja. Har de då under middagen fattat tycke för någon som de bara...
Jag kan tänka mig att det är prisdagarna.
Ja, en och en med sin familj.
Ja, kanske. Och lite sådär. Mm. På...
Men sen så ska det dansas där, och då ska ministrar dansa med pristagare, så ser det roligt ut när de buggar och...
Ja, och där är också så här, för det är ju storband i det här enorma rummet.
Ja.
Undrar, hur skulle man poppa till det lite grann?
Nej, men jag tycker det är rätt med storband. Däremot så jag tycker bara de kör väl ganska poppig musik där.
Ja, men där tycker jag så här, kör storband. Sen stänger ju allting ett, så har man ju The Noble Nightcap
på, beroende på vilket universitet det
ja,
är som...
det är ju 4 stycken studentkårer som där är cirkulerade.
Eller Handels, KTH, KI och SU eller?
Ja, exakt.
Är det de?
Återigen med de här stjärnorna vi har i Sverige.
Mm.
Alltså musikaliska. Allt från om de är bara kända Kent, som inte är så stora utomlands men enorma i Sverige, eller till Robin som är globalt känd, eller...
Men alltså, skulle de ha Kent skulle jag somna ju.
Ja, okej, men jag kan inte Kent spela bra. Jag bara tänker på någon som är känd. Mm. Men att man...
För alla Kent
fans. Ja, eller om man skulle ha ännu bättre. Du har den här konserten dagen innan. Då de som har uppträtt på konserten, så efter storbandet har spelat i 40 minuter, så är det liksom stor... Står Lionel Richie och kör där inne.
Du ställer rätt höga krav på de här världsstjärnorna som ska spela.
Ja, men
spela
vem
på...
tackar nej till att bli inbjuden och spela på Nobelfesten?
Man behöver inte utnyttja de här stackars musikerna.
Jo, det är inte utnyttja. Det, är inte, ja. Därför då, det som händer då, ja, då kommer det här tv-sändas globalt på ett helt annat sätt direkt.
Får vi massa rättighetspengar.
Ska vi bli marknadsstrateger åt Nobelstiftelsen?
Och massa rättighetspengar. Och vad tar vi för biljetterna på Friends Arena? 600 spänn?
Ja, gånger 40 000 personer.
Mm.
Det blir pengar.
24 miljoner, eller vad blir det?
Alltså, det blir 40 miljoner. 240 miljoner. Okej.
Nej, inte 240
Robin,
miljoner.
Klipp bort allt det här.
Vi lämnar det där. 24 miljoner tror jag det blir.
Vi sitter och räknar.
Nej, det gör jag inte. Jag försöker hitta tråden igen. Nightcap. Skitspännande.
För men vi har inte släppt middagen än ju.
Jo, men det har vi väl. Hur mycket mer kan hända? Alltså, vi ska prata... Jo!
Efterrätten.
Glassbomb, eller?
Ja, men det här, alltså, det är ju... Jag gråter nästan lite varje gång när de kommer ner för trappan.
Mm.
Alla servitörer, det är så pampigt. Då ska du ha OD-kören som spelar Carmina Burana. Där.
Där.
Varje gång. Alltså OD-kören, jag vill göra reklam för OD-kören. Alltså, det är en magisk upplevelse att höra dem köra sån här klassisk musik på... Det är helt sjukt.
Det skulle du kunna tänka dig som ett stående inslag, helt
stående
enkelt.
Stående inslag på just Orfeli-drängarna.
Har de speciella tomteblås? För de brinner ganska länge.
Nej, jag tror faktiskt att det är vanliga isfacklor.
Ja, vad är en vanlig isfackla?
En sån du köper buttrikstöd.
Ja, en sån, ja.
Ja.
Ja, just det, de sprutar ju uppåt. Det är inte tomteblås.
Nej.
Utan det är såna som sprutar, just det.
Sen kan jag ju för sig tänka mig att man, för det finns ju olika längd på isfacklorna.
Ja, så du kan ju fylla
så
på.
De som är längst bak kanske har lite längre isfacklor än de som är längst fram och så vidare.
En jävla massa logistik i det där.
Nej, det är så mycket. Det är en armé.
Ja. Hur många tycker du, Per, nu kommer ju den här snart, så vi ska ju bedöma det här själva på vår YouTube-kanal. Men... rent generellt, brukar männen vara duktiga på att bära upp en frack?
Nej. Det är fullkomlig katastrof.
Ja.
Det är, jag får ont i ögonen av att se våra ministrar oavsett borgerliga eller vänster eller vad de än är, och alla representanter för Sverige, bära, manliga representanter, bära frack och ordnar på ett skamfullt sätt. De vet inte vad frack är längre.
Jag har för mig, jag kommer inte ihåg. Förutom att han kollade mobilen under middagen, så har jag för mig att Göran Persson hade en rätt snygg frack. Men det kan också bero på att han är så jävla stor, så att även om han försöker skaffa en för stor frack så går det inte, för den sitter.
Den är okej. Nummer ett, så alla hyrten.
Ja, men det kan man göra på,
det kan man göra. Hans Alde har ju gått för högvarv den här dagen. Ja. Dra in hela sin årsomsättning på. Jag tror till och med att de har en deal med Nobelstiftelsen.
Jag tror alla de här fina.
Så att de skickar dit alla. Men det, alltså därför det, med en man, det som stör mig så mycket, för, ta uppgiften en kvinna har framför sig som ska ha en klänning och gå på Nobelfesten.
Den är rätt.
Den är rätt stor.
Ja, det är ett ångestprojekt.
Ja, och är du lite känd dessutom så vet du att det kommer vara med i varenda tidning i hela. Så där är det ska jobbas, det är dyrt, det ska letas. Och männen då, de har en jätteliten grej. Bara lägg ner en timma på att fixa det här liksom. Och det är nummer ett, alla har för långa byxor som sitter för långt nere. Du har inte jeans på dig, du har frack.
Det är inte säkert att de har för långa byxor helt enkelt. De kanske till och med har perfekta byxor.
Ja, bara att de liksom sätter dem längst ner.
Ja.
Och sen så har de sån här gummisnodsväst, det vill säga en väst utan hel rygg, vilket är vansinnigt fult. Det minsta man kan kräva, det är att du inte har en, alltså om, att du inte har en gummisnodd här uppe, utan att du har ett tygstycke som är sytt, även om du inte har rygg. För då sitter västen där.
Och sen, alltså du är så arg.
Ja, och sen är västen för långt nere och under kavajen.
Men den är, du kommer ju märka det snart, att min frack, alltså själva frackkavajen,
är säkert vacker som en dag.
Jo, men den är lite för kort, så att det är väldigt svårt att få till.
Det är allt annat som är för långt.
Va?
Det är allt annat som är för långt.
Ja, men det är skitsvårt. Du har sett min väst. Den är ju högt upp. Men den är ändå nedanför.
Ja, men är det bara lite eller är det 2 centimeter?
Ja, men det är väl så. Jag vet inte. Så här, du får se.
Ja, men förevisar vi sen.
Alltså jag kommer få skit, det är en sak som
vi har rätt och fel där på lördag.
Ja, det har vi. Men så kommer det vara.
Och sen så har de konstiga skjortor, fuskflugor. Det är också helt bisarrt hur en statsminister kan ha en fuskfluga på sig. Alltså det är,
hade han det?
Det har de ju alltid. De har ingen aning om man knyter en fluga.
Är du säker?
Ja, för du ser det här metallspännet här och så hänger flugan. Hela flugan hänger så här lite framåt.
Ja, vet. Som en tyngd. Så.
Ja, men det är främst det där. Och sen har de klädda knappar. Och jag brukar säga att man inte ska ha klädda knappar på smoking, vilket man inte ska ha. Men på smoking kan du komma undan med en klädd knapp. Alltså det går. Men på en frack får du absolut inte ha klädda knappar på kavajen.
Jag håller med, alltså rent stilmässigt så tycker jag det är snyggt. Men jag har ingen jävla aning om varför.
Nej, jag skulle säga att det här har inte med regler.
Det är bara snyggt.
Det är bara snyggt, det har alltid varit så. Ja. Ser du, de som bär frack bäst i världen, du ser inte dem med tygknappar på sina frackar.
Nej. Så fraktfullt hånskratt. Du ser inte dem med tygknappar på sina frackar. Jävlar alltså.
Ja, och sen som, vad heter han, Fred Astaire sa, att en frack ska vara som en svart linje nerifrån klacken upp till nacken.
Ja.
Ska inte brytas någonstans på väg. Men sen kommer vi till ordnarna och då är det ju mer som en
bröstknappar och knappar till västen och sånt där.
Ja, det behöver vi inte ens gå in på, för det vet de inte ens vad det är för något.
Nej, de tar det de får på.
Ja, och det är påsig, färdig på sitt och limmas och jag vet inte vad.
Men jag lovar att I will pick you up sen om en liten stund.
Ja. Men sen när vi kommer till ordnarna behöver vi inte hänga kvar i 40 år heller, men det är ju så pinsamt så att det är. Så någon som har fått storkorset av Dannebrogorden, vilket är Danmarks näst finaste. Och så hänger ordenskorset nästan nere vid knät på. Det ska hänga precis här under kavajen på midjan.
Ja, men vadå, kan man, den kanske har fått den, sidenbandet var så
ja,
långt.
Det får du ju alltid, för att det där går man ju till en skräddare och syr om efteråt.
Okej, man klipper inte till själv.
Nej. Och sen så har de ju på sig för många rader. Allt det här finns ju reglementerat, nerskrivet, och det bara, gör som det står.
Fascinerande att du har en sån ordra, gör som det står ordra, just när det gäller det här.
Ja, och sen så har du halskors. Du har 3 halskors på dig, max, i Sverige.
Mäktigt att ha 3 halskors.
Ja, och då har du finaste i mitten.
Kan man andas då?
Ja, då har du finaste i mitten, den näst finaste på vänster sida närmast hjärtat, det 3:e finaste på höger sida.
Ja.
Och de 2 som är mindre fina klipper av banden på, syr fast på det finare bandet. Så att de alla sitter dikt an. under halsen. Man kommer få se, jag kommer kunna påvisa så många exempel på lördag när folk har som halsband, så här tripp, trapp, trull, de hänger tre stycken ner.
Men är det många som har sådana där kors då?
Ja, på Nobelfesten så sätter ju folk på sig allt.
Och får man sätta på sig allt på Nobelfesten?
En gång till.
Får man sätta på sig allt?
Ja, allt enligt reglerna.
Ja, okej. Okay.
Tre halskors.
Ja, ja okej. Okay. Har du fler så får du inte sätta på fler.
Nej, utan då gör man miniatyrer av dem och har här.
Och har där. Lämnar man in dem någonstans och gör miniatyrer av dem?
Ja, det finns ju tre ordensateljéer i Stockholm som du kan lämna in. men, och där är så, sen, det största felsteget som var ju så pinsamt, så då satt jag faktiskt, jag kommer inte ihåg om det var någon tidning och kommenterade det här. Och då kommer våran talman in under den borgerliga regeringen. Och så har finska vita rosorden, storkorset på sig. Finlands absolut finaste utmärkelse som en utlänning kan få. Och då bär han korset från höger axel till vänster höft. När det ska bäras från vänster axel. Det är ungefär som att du kommit upp och nedvänt Kristuskors och är djävulsdyrkare. Det är alltså så här, det är en skymf mot det landet.
Vem sa du det var?
Talmannen.
Men någon måste ju kunna...
Alltså det är, i Sverige, personen som är i rang efter konungen har vårt grannlands finaste utmärkelse på sig. Och har ingen aning om hur man bär det.
Men någon måste väl då kunna säga till?
Hallå, eller bryr protokollchef. Inte? Har vi en sån i Sverige?
Bryr de sig inte?
Ja, de kan ju inte, de vet inte.
Men det finns en svensk protokollchef kanske, ja, som kan säga till den här personen.
Ja, men personen har ju tydligen ingen koll. Alltså det är ju därför det finns, alltså, det är de här detaljerna.
The devil is in the details.
Ja, men det är ju så fånigt. För bara för att vi skiter i ordnar och grejer i Sverige så betyder det ju inte utomlands att de skiter i det, utan det är ju tvärtom.
Ja.
I Finland framförallt, det var Mannerheim som instiftade de här ordnarna. Det är ju fantastiskt viktigt för finnar. Det är ju som att du ger fingret åt det landet. Nu tror jag inte att det uppmärksammades på det sättet, men det är ju det betyder.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt trist.
Ja, men jag håller med. Jag blir upprörd av dina vägnar.
Och sen var det en svensk som blev intervjuad. Och så sitter den här reporten, jaha, vad har du runt halsen då? Och man bara, förlåt. Utan då ska ju, alltså, är du reporter och du ska intervjua den här personen. Google finns något som heter. Och då hade han bland annat Pour le Mérite, vilket är ju helt magiskt. Det är en tysk orden som den militära delen av den tog bort 1919 när första världskriget tog slut. Men den civila delen för, alltså, art and science, Pour le Mérite, för, ja, för förtjänst på franska. Finns kvar. Och det får bara finnas 50 levande medlemmar på en gång.
Okay.
Och det var en svensk professor som hade den här. Det är ju sånt där som är kul.
Jättehäftigt. Ja. Och dissekera det här i rörlig bild. Men bara lite kort om årets pristagare. Kan du någonting om dem?
Nej, men alltså, vi har inte riktigt tid att gå igenom alla pristagare, men det är ju en som jag tycker vi är värt att lägga ner lite energi på.
Är det då han, jag kan ju en, förutom när vi ska prata om, så kan jag en, det är ekonomi. Det heter ju priset i ekonomi, ja, det är Nobels minne, eller
ja, det heter Sveriges Riksbanks pris i ekonomi i Alfred Nobels minne. Jag tror att det heter
just
så.
Det. De är två och den ena av dem heter typ Hart i efternamn, och vad jag vill säga är att hans släkt är baroner, engelska baroner, liksom hans farfar hette typ Montague i alla fall. Det finns en private equity firma som heter Montague.
Ja, men
Montague
har han en bank.
Nej, han är inte själv baron, utan baroniet försvann för ett antal år sedan.
Det var ju synd, för det skulle vara kul om han hade titeln och se om de läser upp den när de säger hans namn.
Ja. Nej, men jag la märke till att hans då farfar eller vad det var.
Ja, men det finns, Montague, tror jag, finns en hertigfamilj kvar i England som heter också.
Så att, ja, men jag har för mig att det var så.
Men Bob Dylan, vi kan ju bara säga snabbt att min person, återigen, djupt personlig åsikt som ingen behöver hålla med om. Jag tycker... Och jag är då ingen gigant inom litteratur, men jag tycker att det var fel att han fick priset. Han har redan fått Polarpriset, som tycker jag ska vara jämställt med Nobelpriset. Jag tycker Nobelstiftelsen spottar på Polarpriset genom att ge honom det här priset. För att då säger de att det var inte tillräckligt tjusigt, nu ska du få det här också. Och nummer två tycker jag personligen inte att han är författare. Det är ju något jag kanske inte ska uttala mig om. Men...
Nej, men det är ju det som är anledningen till att de ger honom priset. Att de tycker att han får det för sin författargärning. Ja. Inte som musiker.
Så att... Och så jämför de honom med Homeros. Det tycker jag var en aningsligt överdrift.
Överdrift.
Ja. Om 2000 år är jag osäker på om vem som kommer komma ihåg mest. Homeros eller Bob Dylan.
Bob Dylan.
Tror du det?
Kommer du välja? Nej. Jag lade bara till. Ja. Jag tror man kommer komma ihåg Homeros mer faktiskt än Bob Dylan. Och jag, men nu är jag inte heller rätt. Jag tycker Bob Dylan är ju så, jag fattar att han står för ett stort rockarv och han är en stor inspiration och sådär.
Jag hade privilegiet att sitta mitt emot en väldigt svensk känd musikjournalist.
Väldigt svensk. Supersvensk.
Ja, en väldigt känd svensk musikjournalist. Några dagar efter där
hade tillkännagavit.
Ja. Och som tyckte väldigt mycket om Bob Dylan. Mm. Men han tyckte att också att det var... Man kan tänka sig att han som musikjournalist skulle tycka att det var väldigt häftigt att en musiker hade fått. Men han var ju helt bara, va?
Ja, men det har ju delat Sverige som koriander delar Sverige. Har ju verkligen varit...
Och jag tycker att det är så här... Jag tycker om varje år att nu får jag reda på en författare som jag... tidigare inte har känt till kanske.
Det finns ju en tjusning med att det är någon jävel som man inte har aning om.
Från Minsk som sitter och har skrivit hyllmeter.
Det finns ju härligt med det ju.
Ja, underbart.
Så har fick sådana där av någon intellektuell chef. Fick man det som julklapp? Man har ingen jävla aning om varför.
Nej.
Och det är lite Doris Lessing kommer jag ihåg. Jag läste så här fem sidor som man här orkar.
Nej. Så, Nobelpriset tycker jag har lite varumärkesstädande.
Eller så är det här någonting ganska smart.
Hade han kommit så hade det varit. Han pissar ju på Nobelpriset genom att inte dyka upp.
Ja, det är lite synd kanske. Ja, ja.
Jag älskar Nobelpriset, det är inte det.
Nej, det undgår nog inte någon.
Nej, så att det är inget.
Men du, jag vet inte om jag lyckades pick you up här på slutet. Men vi måste avrunda. Jag tycker i alla fall
nej, nu ska vi börja med förrätten.
Jag tycker du har gett mig så mycket energi kring den här festen. Jag ser verkligen fram emot lördag.
Ja, och sen tycker jag vill bara avsluta då. Jag tycker det är så sjukt ballt att Sverige fortfarande har en fest som är... Det är ju festernas fest.
Ja.
Det är ju den finaste sittande middagen som går att bli bjuden på i världen. Jag tror inte att jag säger det bara för att jag är svensk. Utan om du frågar folk som känner till den här middagen. Så den eller drottningen av England, det är på gränsen att det är Nobelpriset.
Kanske det är Charles middag där.
Jo, men den händer ju inte längre.
Nej, det var ju bara en gång.
Det var ju bara en gång. Ja. Utan av det som...
Finns, men, det annars, som erbjuds.
Det som erbjuds. Ja. Så tror jag att den är faktiskt...
Ja. Det kan ju vara någon bankett på Vita huset också.
Ja, men ändå inte i sån här absolut... Därför det är ju traditionen att det här sker varje år. Det är ju det. Det maler på.
Ja, det är så häftigt. Jag längtar till så vi sitter där och de rullar in i sina svarta bilar och vi ska börja snacka om vad de har för...
Ja, och då tycker jag att du kan få liksom berätta här nu vad du menar när du refererar till det här att vi ska sitta där hela tiden.
Har vi inte sagt det än? Har jag redan... Vadå?
Nej, vi har inte pratat, vi har inte marknadsfört det här nu.
Är det sant?
Ja.
Jag tycker jag har refererat till det hela tiden.
Ja, du har refererat till det, men det är ingen som har förstått kanske
jag
riktigt.
Jag är hemskt ledsen, hörrni. Jag trodde bara att jag inte lyssnade på dig.
Nej, nej.
Som vanligt. Ja. Men så här är det, att på lördag så ska du och jag sitta tillsammans, tätt och tätt.
I
frack. Mm. Och min frack kommer då vara ett exempel på, i alla fall till viss del, på saker som det inte ska se ut. Och Fredriks frack kommer vara helt klanderfri.
Men Filip ska få en utmaning att hitta fel på den.
På din?
Ja.
Ja, men det kan man nog hitta någon fläck eller något. Men det är säkert inget fel, det vet jag redan nu. Och avnjuta en middag samtidigt som vi då refererar och kommenterar själva middagen, eller banketten, förlåt, inte middagen som det numera heter, det heter ju banketten.
Exakt, och lite under prisutdelningen också.
Och lite under prisutdelningen. För er som inte vare sig har tid eller möjlighet att titta på hela spektaklet så kommer vi göra det åt er. Vi kommer sitta där och vi kommer fånga upp alla de mest sartoriella, häftiga detaljerna. Vi kommer berätta historier, Fredrik kommer berätta massa historier om olika kors och sånt. Och jag kommer fråga om man får äta desserten med sked eller om man måste äta med gaffel, till exempel. Hemma i Fredriks barndomshem kommer vi sitta.
Och allt det här kommer spelas in och på måndag så kommer det här sammandraget av Nobelfesten, nästan 10 minuter lång sammandrag, kommer läggas ut på vår alldeles superfräscha YouTube-kanal. Och YouTube-kanalen har premiär, om ni lyssnar på det här på fredagen, idag!
Häftigt!
Nu! Och där visar vi hur man har en frack på bästa sätt.
Hur kommer man till YouTube-kanalen?
Man går in på YouTube, skriver Stiljournalen. Och så kommer det, jag tror det finns två eller tre saker, andra grejer,
ja,
som heter stiljournal. Ja. Men det kommer vara rätt uppenbart med bilder och så vidare, vilken som är vår stiljournal.
Ja.
Och den går ni in på, och så från och med fredag kommer första klippet, andra klippet kommer på måndag, och sen kommer det bara spruta ut klipp på den här kanalen.
Smattra ut grejer. Ja. Häftigt. Det ser vi fram emot.
Väldigt mycket.
Och en annan grej. Fortsätt rösta på att vi ska vinna det här jävla priset.
Det är superkul.
Ja, det är det.
Om ni röstar. Vet ni vad ni kan göra om ni vill göra en extra stor tjänst? Om ni verkligen känner att ni vill att vi ska vinna.
Vadå?
Så gör ni den lilla, lilla grejen. Att ni tar den här länken och delar den på er Facebook. Om ni gör det så älskar vi er för all framtid.
Det gör vi ändå.
Det gör vi ändå.
Vi älskar detta ju, så vi älskar våra fans.
Ja.
Våra fans, gud vad löjligt. Vi har ju det.
Vi älskar våra lyssnare.
Lyssnare.
Och snart våra tittare.
Ja.
Och det här är så roligt alltihopa. Mm. Och med det sagt så ha en trevlig Nobelhelg.
Crossfit.
Och håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Producerat av Perfect Day Media.